Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Dagens Story. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet.
Finns det röd champagne? Varifrån kommer bubblorna i ett mousserande vin? Och går att dricka bubbel till middagsbjudningen? Varmt välkommen ska du vara till Vinguiden pratar om. Podden där jag, Pontus Skagersten, lyfter vanliga och ovanliga frågor om vin. I dagens avsnitt så pratar vi om mousserande viner och till min hjälp så har jag utbildaren, inspiratören, sommelier Maja Samuelsson. Välkommen hit.
Ja, men tack snälla, vilken presentation.
Ja, men vad härligt. Du är sommelier, utbildar även andra till att bli sommelier. Ja. Säger man så?
Sommelierer.
Sommelierer på Vinkällan.
Ja.
Berätta.
Ja, det är ett familjeföretag. Så min mamma och pappa har grundat skolan för över 20 år sedan. Men nu är vi ju liksom ett helt gäng som driver den här skolan. Alltså intresset i Sverige nu för vin har ju blivit enormt stort. Så vi kör ju allt från så här korta vinprovningar, endagarskurser och även då hela sommelierutbildningar och vidareutbildningar för sommelierer också. Så det är väldigt roligt. Och sen under pandemin nu så har vi börjat med digitala utbildningar också.
Ah, smart. Vart finns ni? Ni finns i Stockholm, Göteborg?
Ja, Stockholm, Göteborg, Malmö, Åre och Sälen och sen två ställen i Danmark.
Okej.
Okay. Idag.
Superkul att du är här och jag tänker vi börjar med den viktigaste frågan. Ska en champagne vara kall, torr och gratis?
Ja, det hade ju varit trevligt om livet ändå var så. Men då skulle den ju också ta slut, tror jag. Så att det är kanske inte jättebra.
Exakt. Men anledningen att jag frågar är just det här med kall champagne. Jag kan uppleva det ibland som att vi dricker för kall champagne. Eller mousserande överlag. Att det liksom det biter till i munnen och man får nästan som en brain freeze.
Ja, och det ska man väl säga att det kommer både när vi kollar på mousserande viner och vita viner. Att vi ofta dricker dem lite för kalla. Vi sätter dem ofta i en ishink. Och viner ska serveras vid 8-10, 10-12 grader. Så man brukar säga att kanske ta ut en flaska ur kylen en halvtimme innan man ska dricka det. När det kommer till vita. Röda är tvärtom. Då börjar vi dricka dem för varma istället. De ska vi gärna kyla lite.
Och det gäller då samma för mousserande som vita?
Alltså om man
samma...
tittar i den teoretiska boken så säger man egentligen att mousserande viner ska serveras från 6-8 grader. Så det ska vara kallare. Och det är därifrån jag tror att det kommer att ska vara så himla kallt. Men det handlar om att kyla binder bubblorna i vinet. Så att det gör att ju kallare vinet är så kommer det hålla bubblorna bättre. Men alltså, vi har hur mycket bubblor som helst. Vi behöver inte vara försiktiga om bubblorna i vinet. Så att alltså, om vi inte ska dölja smaken, vilket vi inte ska när det är en så fin produkt som vi verkligen jobbat så mycket med för att få in de här smakerna, så tycker jag absolut vi ska upp i 8-10, 10-12, även på champagne.
Då är det bara liksom, ha den i kylskåpet under dagen och sen så plocka ut den en halvtimme innan ni öppnar helt enkelt.
Ja, och testa sig fram lite. Alltså, kolla vad tycker du om, vilken temperatur passar för dig? Vi är olika, vissa vill ha det svalare, vissa vill ha det varmare. Och det ändras ju ganska snabbt i glaset. Så ha det ganska kallt från början, häll upp ett stort glas och se vad som händer med vinet medans det blir varmare.
Mm. Men jag tänker så här, om vi tar ett steg tillbaka och så pratar vi om mousserande viner. Kan inte du bara ge mig en crash course? Vad är mousserande viner och vad ingår i den benämningen?
Ja, mousserande viner kan man säga är ett vin med bubblor. Och för att det ska klassas som mousserande vin enligt EUs lagstiftning, för det är den vi ofta går på, då är det att det måste vara över ungefär 3 atmosfär. Och det är alltså trycket helt enkelt. Så det måste ha ett speciellt tryck, så ett antal bubblor kan man säga. Så är det liksom mindre än det här, ja, men då är det inte ett mousserande vin, utan då kallas det liksom spritsigt eller pärlande, att det är lite bubblor i. Men det är egentligen vad mousserande vin är. Sen finns det många olika stilar och börjar man prata om till exempel skillnaden mellan prosecco och champagne, ja, men då finns det ganska stor olika hur vi gör de här och hur de smakar. Men vad mousserande vin, det är ett vin med bubblor som är över 3 atmosfär.
Just de här bubblorna då, om vi pratar om tillverkning, hur får vi in bubblorna i vinet? Kör man dem i en stor kolsyremaskin liksom och trycker på en knapp?
Man kan göra så.
Ja, man kan
det. Man kan göra så, men det är ju att få in bubblorna i en champagne till exempel, så som vi gör champagne, det är inte så lätt. Och man kan väl säga så här att det finns olika metoder. Den första metoden är kolsyremetoden. Och det är precis som du säger, vi trycker bara in kolsyran. Och det gör vi för de absolut enklaste viner. Det är inte många viner på bolaget som gör så här idag. Så att det är inte vanligt egentligen, utan det är ganska enkla viner. Men däremot så i andra viner så jobbar vi med alkoholjäsningen. När vi gör ett vin så har vi en stor, vi säger att vi har en stor batch av druvor. Det innehåller socker. Det är det som gör då som vi kan få alkohol av. Så vi tar de här druvorna och så pressar vi dem, så får vi ut en juice som innehåller socker. Och så tillsätter vi lite jäst. Jästen äter upp sockret och sockret då blir omvandlas till alkohol. Så gör vi liksom allt vin. Men när vi gör stilla vin så låter vi det här vara ett öppet kar. Och då försvinner en biprodukt som skapas som är kolsyra. Och när vi gör mousserande vin, då ska vi utnyttja den där kolsyran som ändå skapas. Eller kolsyra, koldioxid, som är då en gas. Och det vi gör då är helt enkelt att om vi gör en jäsning under någon typ av förslutning eller i liksom en cistern som är försluten eller i en flaska, då kommer ju inte den här koldioxiden ut. Och då skapas, då liksom, går den in i vinet helt enkelt, då löser sig i vinet och då bildar den bubblor och kolsyra. Så gör vi egentligen, och sen finns det lite olika då vilken typ man kan göra det här på ett enklare sätt i stora stålcisterner till exempel, eller så kan man göra det på svårare sätt att man gör det i själva flaskan som vi sen kommer ha vinet i också. Så att det här, det finns lite olika sätt, men man kan väl säga så här att stort kan man tänka att anledningen att vi gör det här är om du tänker på en champagne eller ett bra mousserande vin du har druckit, så tänker du de bubblorna känns. Och så jämför du det med bubblor som du får av SodaStream, så är det ganska stor skillnad. Det är väldigt stora, klumpiga bubblor. Och det är klart att de inte riktigt blir så stora när du använder kolsyremetoden. Men det är därför vi använder så mäckigt sätt att få in bubblorna. För att vi får en så himla fin, små, massor med små bubblor. Som blir liksom en fin, krämig mousse, kallar man det.
Ja, men det är kul att du säger det här just med hur bubblorna upplevs. Jag var på en vinprovning en gång, så hobbyintresserad. Det var jättetrevligt och intressant. Och då pratade den som hade den här vinprovningen, hon pratade ofta om bubblorna i en champagne som eleganta. Och jag var lite för rädd för att fråga, vad menar du med eleganta bubblor? Så nu frågar jag dig, kan du, vad tror du att hon menade med det?
Ja, alltså vin har så mycket skitnödigt språk, så att det är ett skämt. Alltså vi har ett väldigt roligt exempel på skolan. Så här, första dagen så pratar vi med våra sommelierer om att vi ska försöka göra er till sommelierer som pratar så att folk förstår. För att det är ju hela poängen med att vara sommelier, att guida de som inte kan lika mycket vin. Och då finns det någon så här, citat från någon journalist där de pratar om att vinet smakar som en nyriden hästsadel på en sommaräng. Liksom.
Ja, supertydligt. Man är så här,
men jag, alltså, jag fattar typ inte ens det. Men elegant handlar nog om att, jag tror att det är lite just det. Alltså det här klumpiga, stora bubblorna i en SodaStream vatten jämfört med det mousserande vinet är ju liksom väldigt, väldigt, den blir liksom, det blir som en kräm. Det är ingenting som stör i munnen. Det liksom går in och man kan säga att du kan ju inte halsa en, man kanske inte ska halsa champagne heller. Det här blir ju asbra.
På studentnationen har man ju varit.
Ja, men det är mycket svårare kan man säga att halsa en Ramlösa än vad det är att halsa champagne. För att det är väldigt många stora bubblor.
Just det.
Så just den här känslan av att få den här liksom krämigheten, det är nog, jag tror, små, liksom, fler små bubblor istället för många stora. Det är nog vad man pratar om när man säger elegant.
Om man pratar om druvor, vad liksom får man använda, inte använda? Är det på visst sätt hos några och på ett annat hos de andra? Hur funkar det här med druvor och mousserande viner?
Ja, alltså det här är ju liksom, hela Europas lagstiftning handlar om att man sätter ett område på en etikett och så tycker man att vi som konsumenter ska förstå vad som är i flaskan. Till exempel champagne, det är ju ett område som nu är, det tänks som ett vin, men det är ju ett område egentligen. Och då har varje sånt här område sina olika regler. Så att när det kommer till champagne, då finns det supertydliga regler vilka druvor du får använda och vilka du inte får använda. Så här har vi tre druvor som ändå är ganska kända, i alla fall två av dem. Chardonnay, Pinot Noir. De två druvorna tror jag de flesta känner till. Och sen har vi en druva som heter Pinot Meunier. Och både Pinot Noir och Pinot Meunier är alltså blå druvor. Men vi gör framförallt vitt vin i champagne. Och det här är då för att champagne är ett supersvalt område. Det är jättekallt. Vi tycker att vi har kallt i Sverige, så det är inte så kallt som i Sverige. Men det är väldigt kallt i champagne. Och båda de här druvorna har inte jättemycket färg i skalet redan innan. Plus att man plockar dem lite tidigt så att färgen inte hunnit utvecklas. Och alla de här faktorerna, plus att färgen då enbart egentligen sitter i skalet, finns ingen färg i druvan. Så tar man de här druvorna och bara pressar snabbt, då får vi ut en juice som är vit. Och så gör vi ett vitt vin på de blåa druvorna. Så de står för 2/3 av alla druvor i champagne. Och det här är de 3 stora godkända druvorna som egentligen alla jobbar med. Sen finns det ett par till som är godkända, men det står för typ 0,03 av produktionen. Så att det är liksom... Där är vi inte ännu. Vi tar det i nästa avsnitt.
Ja, men bra. För just som du sa, alltså med Pinot Noir till exempel. När jag hör det så tänker jag, ja, men det är ett rött, ganska lätt vin som är trevligt till lättare maträtter, vad det nu kan vara. Men det är ju ett rödvin. Och om man gör en champagne till exempel, som jag har sett, så står det så här, 100% Pinot Noir på den champagneflaskan. Skulle man kunna göra en röd champagne liksom? Eller blir det bara äckligt och det är därför man inte gör det? Eller finns det?
Man gör ingen röd champagne idag. Alltså ett mousserande vin, jag har aldrig sett det. Det finns röda mousserande viner dock på andra ställen i världen. Vi har till exempel ett känt område i Italien som heter Lambrusco. Som har så här dåligt rykte för att de ofta är söta. Men det finns torrare varianter som är ascoola. Och samma sak i Australien så har vi Sparkling Shiraz. Som också ofta innehåller lite sötma. Och jag tror att det är väl det som är grejen. Bubblor med strävhet som vi har röda viner blir inte jättebra. Och inte med den här höga syran. Så om vi ska ha röda mousserande viner ska vi nog ha ganska mycket frukt. Och kanske lite sötma i för att det ska liksom ta hand om den här strävheten. Och vi har inte mycket frukt i champagne. Och vi har liksom inte tillräckligt mycket socker i druven eftersom det är så kallt. För att få någon sötma. Så jag tror att det är därför vi inte gör det i champagne. Däremot gör vi rött vin, alltså precis det vinet du pratar om. Av Pinot Noir, stilla, ljust, lättare vin som funkar till lättare rätter. Och de här vinerna, de går lite i Bourgogne-stil. Området är väldigt nära Bourgogne, Champagne om man tittar på kartan. Och här jobbar vi också med Pinot Noir och gör den här typen av viner. Och de här vinerna heter då Château de Champenoise. Så det står på etiketten och de buteljeras i champagneflaska med champagnekork. Så om man inte vet vad det är så tror man ju att man får ett mousserande vin. Men det är alltså ett stilla rödvin. Men det är inte så att man råkar springa på det och ta en flaska i farten.
Oj, vad var det här för
något? De är dyra. Så att jag tror att köper man dem så vet man vad man letar efter.
Vi ska hoppa vidare till servering av mousserande viner. Och jag tänkte att vi börjar i själva öppnandet av flaskan och sabrering. Vad är grejen med det egentligen?
Ja, men hur festligt är inte lite sabrering?
Jag har aldrig varit med om det. Men då har man
vi gör det här nu? Vi har ju inte med oss något sånt, men det hade varit jätteroligt.
Heter det sabel, det här svärdet?
Ja, det heter sabel.
Och då bara skickar man iväg liksom. Och då lossnar väl en del av liksom flaskan också?
Ja. Alltså,
hur stor är risken att jag kommer få glassplitter i munnen när
alltså,
jag dricker sabrerad?
Om det är ett snyggt snitt så har du inga glassplitter i, för att det är sånt högt tryck, det trycker liksom bort det. Så att, då är det inga konstigheter. Och det är väl det man ska vara försiktig med. Om, om du ser att det är liksom helt taggigt, ja, men då har vi inte riktigt lyckats, då ska vi inte dricka det. Så det ser man liksom på snittet. Men sabrering ser ju så mycket coolare ut än vad det egentligen är svårt. Det är, får man liksom instruktioner och framförallt har lite att man liksom vågar ha det här att du behöver inte ta i. Det kommer med trycket. Träffar du på rätt ställe, gör allting korrekt, då kommer du på grund av trycket och att det finns en svag punkt helt enkelt i flaskan. Så det man ska göra, till att börja med ska ni inte sabrera bara utifrån, får jag säga nu, för det kan vara bra att titta på en film. Och så ska man inte göra det så mycket bland människor. Viktigt att hålla handen, gärna kanske med en handske första gången, och hålla handen långt ner på flaskan om den skulle sprängas.
Det kan du göra, okej.
Men det viktiga är dock att det ska vara ett mousserande vin, och det ska gärna vara gjort på traditionell metod. för att då har vi tillräckligt högt tryck.
Ja.
Men det handlar om att hitta, om man tittar på det så är det som två, en flaska är ihopsatt av två halvor och då hittar man den här liksom lilla tråden i flaskan, så där ska man gärna jobba. Och den kan man också värma upp lite genom att köra sabben liksom fram och tillbaka på den ytan, så blir den lite varm. Sen så kan man behålla grimman, ta bort grimman, det är olika, det är lite lättare om du tar bort grimman. Var försiktig, för då kan korken också bara skjutas ut på en gång, så att man håller koll på det, aldrig mot människor. Sägs att den vanligaste skadan i Frankrike, ögonskadan i Frankrike, är champagnekorkar. Har inget belägg för detta, men jag tycker det är kul. Titta på en film på YouTube eller någonting där ni ser instruktioner.
Eller gå en kurs hos dig.
Ja, exakt. Jag har faktiskt inga sabreringskurs. Nej, men jag har gjort mycket sabreringar, så det finns på YouTube också.
Ja, härligt. Okej, okay. Men då, nu är flaskan öppen.
Ja, precis. Antingen slår via, man av helt enkelt.
Ja, men exakt. Ja. Så antingen via sabrering eller så har man öppnat den som jag brukar göra. Med försiktighet och andakt ibland också. Och då ska vi hälla upp det här mousserande vinet. Glas. Vilket glas ska jag välja? Det finns olika glas och det känns också som att det finns bättre och sämre glas. Jag vet inte, hur ska jag tänka? Vilket glas ska man välja?
Välj ett vanligt vitvinsglas med kupa.
Varför då?
Det här låter jättelöjligt, för man tänker, hur stor skillnad kan det vara? Om jag kommer jättenära vinet med näsan så borde jag väl känna doften ändå. Men det här, det är bara att testa hemma. Ta en sån här kupa. Eller de här svängarna heter de. De öppna som är som en halv måne typ.
Just det, de man bygger såna här pyramider av. Exakt. I filmer och så häller.
Exakt. Ja. Sägs att de är formade efter Marie Antoinettes bröst.
Okej.
Okay. Om man tar dem, så man då, det har ju ingen kupa. Det koncentrerar ju inte doften på näsan. Men man kan ju komma precis till vinet och dofta. Testa att hälla upp ett vin i det glaset och sen i en vanlig vitvinskupa som faktiskt har en kupa på glaset och koncentrerar doften på näsan. Det är enormt stor skillnad. Alla känner den skillnaden. Och om det är någonting, jag menar champagne har vi lagt så mycket tid på och det kostar pengar och det doftar och smakar mycket, så man ska inte servera den i en sån kopp, för det, du hittar ingen doft och du, bubblorna kommer försvinna snabbt för att du har liksom inget som håller ihop dem, och du kommer också spilla ut mycket, för det är jättesvårt att hålla balans i de här glasen på mingelfester. Så de glasen är inte så bra, de är vackra, men ta något enkelt bubbel i dem i sådana fall. Och sen när det kommer till de vanliga champagneflytorna, de är skapade för att hålla bubblor. Lite som det här att servera champagne väldigt kallt. Det håller bubblor. Men vi ska inte vara så försiktiga om champagnen. Den klarar sig. Vi dricker för långsamt om bubblorna försvinner.
Ja.
Så att det är bara att... Vitvinsglas, testa. Det är superbra.
Bra, då ska jag testa det nästa gång. Mousserande viner kanske är mest förknippat som en mingeldryck innan middagen. Men jag tänker så här, mousserande även till middagen. Funkar det?
Det funkar jättebra. Och jag var på middag med några fransmän igår, just producenter, som jag kan säga, om man hade sagt att det är mingeldryck så hade de väl blivit ledsna. Men det är verkligen, det har ju den här tendensen att bubblorna gör ju att vi faktiskt tar upp alkoholen lite snabbare i blodet, så därför är det ju en mingeldryck också. Men det funkar enormt bra till mat. Och beroende på vilket mousserande vin här så är det olika maträtter. Men tittar vi på viner, nu pratar vi mycket champagne, men det är för att det är många viner som sen görs som champagne, så man kan tänka lite i samma bana. Då är den höga syran och den smak vi får från gästfällning gör att vi kan alltså servera här till så mycket mat.
Tacos.
Man tänker ju, ja.
Fredagstacos. Alltså,
ja, vissa delar. Jag skulle väl säga...
Det var inte top of mind.
Nej, men fish taco.
Ja, alltså, det är gott.
Friterat och champagne är enormt gott. Har vi till exempel skaldjur, absolut, det funkar. Fiskrätter, ja. Men även kyckling, fläsk funkar jättebra till champagne. Det enda vi ska vara försiktiga med, det kanske om vi kommer upp till så här rött kött. Ja, men då är det lite tufft. Det blir inte dåligt, men det kommer ta över smaken av champagnen. Och sen sötma. Champagne har en så himla hög syra. Och det här kan man också testa hemma. Äter ni något sött till någonting som har en väldigt hög syra, då kommer vinet upplevas ännu surare. Och då kommer det bara kännas som vi dricker citronjuice. Och det är inte heller så här, smaken försvinner, det blir lite bittert och jättesurt.
Så det här med jordgubbar och champagne till exempel, som är en...
inte bra, nej.
Nej, sluta,
sluta
med det.
Sluta med det. Drick prosecco och jordgubbar, det funkar väldigt bra.
Bra.
Mm. Eller ät jordgubbar, vänta lite, drick champagne.
Mycket bra. Maja, stort tack för att du kom hit idag och pratade mousserande viner med mig.
Tack snälla.
Detta har varit ett annonsinnehåll från Vinguiden. och inte ett avsnitt av dagens story. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet.